Vi rekommenderar att du som brukar lyssna på podcasts just denna episoden väljer att titta på YouTube-videon som ligger uppe. Eftersom vi denna gången kommer visa många saker på skärmen. Så att det är mycket visuellt i astrologin som är bra att få till sig när man tittar. Men det går självklart bra att bara lyssna också. Hej och välkomna till Tredje huset, vår podcast om astrologi. Jag heter Charlie Bok och mina pronomen är han och honom.
Ja, och jag heter Lotta Svensson. Och eftersom vi nämner pronomen nu så är jag hon och henne. Heter jag. Ja, jag får lite instruktioner av Charlie.
Ja, precis. I förra avsnittet så presenterade vi oss men vi använde inte våra pronomen. Så vi tänkte att vi gjorde det i detta avsnittet istället. Idag så ska vi prata om, vi ska göra en introduktion till astrologi och prata om vad är ett horoskop och liksom hur ser ett horoskop ut, vad har horoskopet för beståndsdelar. Så jag ska börja med att dela min skärm. Och vi går till frågan hur ser ett horoskop ut. Till att börja med kan man säga att ett horoskop är en cirkel med de 12 tecknarna runt omkring. Och de 12 tecknarna är värduren, oxen, tvillingarna, kräftan, lejonet, jungfrun, vågen, skorpionen, skytten, stenbocken, vattenmannen och fiskarna.
Och ska man säga någonting om den här bilden så är det värduren som börjar som ett rött V. Nästan längst upp lite till vänster. Och sen går man alltså och räknar mot sols. Anti-clockwise.
Precis.
I den precis. Ordningen. Eftersom den här utgår ifrån hur solen och planeterna rör sig kring jorden som är medsols. Och tittar man från det andra hållet då, lätt beskrivet, så blir det en motsols uppräkning. Mm.
Man kan ju tänka sig att jorden, man kunde ha en bild på jorden här i mitten egentligen. För det astrologin utgår från människan och därför geocentrisk. Utgår för att människan står på jorden. Det är ju ännu inte folk som föds på månen eller ute i rymden liksom, utan vi föds på jorden.
Vad vi vet,
exakt. Men ni kan också se att de här tecknena, symbolerna för tecknena är i olika färger. Och det indikerar vilket element de tillhör. Så värduren här är röd, oxen är grön, tvillingarna är gul och kräftan här är blå. Och då ska vi prata lite om elementen.
Ja, det finns ju 3 stycken av varje där som man ser.
Precis. Element kallas också för triplicitet, vilket är lite konstigt ord. Men vi tänker att vi introducerar det nu, för det är bra att kunna. Så element eller triplicitet?
Ja, enligt den hellenistiska astrologin som både du och jag har nördat in oss på, så finns det ju de här ursprungliga begreppen. Och sen har vi en mer modern astrologi med begrepp som flera känner till egentligen. Som har funnits i omlopp under den senare tiden. Medan den hellenistiska astrologin har väl ändå haft en ganska stor framfart. Med dess begrepp och allt vad det innebär.
Verkligen. Så de 12 tecknen är uppdelade på 4 element, eller tripliciteter. Och de heter eld, jord, luft och vatten. Och eld, här kan ni se de 3 eldelementen. Det är värduren, lejonet och skytten. Och eld kan man säga står för energi, aktivitet, passion, kraft, vitalitet, entusiasm och värme.
Initiativ och ja, det är fart i elden. Ungefär som eld beter sig. Men den kan också bränna ut sig. Men vi kommer till det.
Precis. Eld är kanske inte så uthålligt, men det har liksom en flammande låga som kan liksom sätta igång saker.
Det behövs igångsättare.
Verkligen. Då går vi till jordelementet. Och här har vi oxen, jungfrun och stenbocken. Och jord kan man säga står för stabilitet, lugn och metodiskhet. Att vara praktisk och att vara jordnära.
Som får saker gjorda, så att säga. No pun intended. Men det här handlingskraftiga, att verka i världen. Men också en sorts sinnlighet. De sinnena tycker jag applicerar till jorden. Och också ett sensualitet.
Verkligen. Mycket relaterat till kroppen. Liksom, att känna in med de fem sinnena. Liksom.
Ja, det fysiskt mätbara ibland.
Precis. Jag tänker att,
praktiskt applicerbart. Ja.
Jag tänker att jordtecknen ofta beskrivs som materialistiska och ambitiösa. Att man vill få saker gjort. Och att det också finns en uthållighet bland jordtecknena som kanske inte finns bland eldtecknena.
En stamina.
Verkligen. Då går vi vidare till elementet luft. Och här ingår tvillingarna, vågen och vattumannen. Och luft står för kommunikation, intellekt och att vara social. Jag tänker att det är mycket så att bolla idéer liksom.
Ja, idévärlden är ju väldigt specifik där, och det är abstrakta kanske. Ja, idéer tänker jag. Och det är icke, du sa kommunikation då. Det är ju en sån här grundbult. Ja. Rationalitet, logik. Jag tänker att mycket kring högre utbildning rör luftelementet.
Verkligen. Då går vi vidare till vattenelementet. Vatten står för emotionell kontakt, mottaglighet, intuition och känslor. Och här ingår kräftan, skorpionen och fiskarna.
Spiritualism, tänker jag, vatten som du sa, och känslor, ja. Intuition.
Verkligen, och jag tänker på det liksom, att det kan vara på det reaktiva planet. Att, så här, att få en emotionell reaktion, liksom, att det handlar mycket om de impulsiva känslorna. Liksom, både till att ta hand om andra, att ha liksom, en kärleksfull kontakt, eller så kan det vara ilska. Liksom, men det handlar om känslor och reaktioner. Liksom. Och vi har sagt det om att uppdelningen element också kallas för triplicitet. Och det är helt enkelt för att det är tre tecken av varje element. Och om två tecken är av samma element, som till exempel två vattentecken, så råder en naturlig harmoni mellan de tecknena. Och relationen är liksom stöttande. Och det är samma relation som aspekten trigon, som vi kommer att prata om lite senare.
Ja, och med det menar du ifall två planeter är i har det här förhållningssättet, till exempel man har en planet i fiskarna och så har man en annan i kräftan, då är de i harmoni med varandra, de samverkar på ett mindre komplicerat sätt.
Verkligen. Då ska vi gå in på att prata om det som heter modalitet. Ibland i den moderna astrologin kallas de för kvalitet. I den hellenistiska så kallas de för kvadruplicitet. Så vi har med både orden...
Bra ord att lära sig.
Ja, exakt. Och det handlar ju helt enkelt om att det är fyra tecken av varje modalitet. Så här har vi alltså... tre olika modaliteter. Och De tre modaliteterna är kardinal, fast och föränderlig. Oj, kardinal hamnat sist, det var konstigt.
Då börjar vi med kardinal tycker jag, eftersom den är uppstartaren.
Precis. De kardinala tecknen är igångsättande och initierande. Och här ingår värduren, kräftan, vågen och stenbocken.
Då är det alltså som man ser då att av de här kardinala tecknen så är det ett av varje element. Ska jag säga något mer om det förresten?
Ja, gör det.
Ja, men att vi har väduren som är kardinal eld. Och sen har vi kräftan som är kardinal vatten. Vågen är kardinal luft. Och stenbocken kardinal jord. Och de är igångsättare på olika plan kan man säga. Alltså att väduren sätter igång kanske spark of fire som en sån här tändsticka som bara... Och sen så tappar de energi efter ett litet tag. Och kräftan sätter igång saker på kanske mera det känslomässiga planet. Att de händer ta och sådär. Det är i och med att det är ett vattentecken. Och så vidare. Vågen kan initiera mer relationella aspekter som lufttecken, kommunikation, att jämka mellan olika personer kanske. Och stenbocken som är kardinal jord initierar saker, manifesterar saker i världen. Kanske starta ett företag eller någonting sånt. Och det här som vi berättar nu, det kan ju vara så här, det skulle kunna beskriva en person som har de här kvaliteterna i sitt personliga horoskop. Det skulle kunna vara en transit, alltså att planeterna går igenom någons horoskop på den här platsen. Det skulle kunna vara en synastri, alltså att det är med att man jämför två horoskop med varandra. Så det finns lite olika sätt att manifestera det här. Men än så länge så går vi liksom på grundprinciperna. Jag tycker att det är bäst att lära in dem först och nöta in. Och sen kan man börja bygga pussel. Men bara för att få en vink om hur man använder det rent praktiskt då.
Mm. Kanon ju. Då går vi till de fasta tecknena. Och... De här tecknen är stabiliserande och de är liksom de fortsätter på igångstartade projekt. De kan också vara ganska svåra att rubba för de har liksom en fast riktning som de går.
Envis.
Envisa som 17. Och här har vi då oxen som är fast jord. Lejonet som är fast eld. Skorpionen som är fast vatten. Och vattumannen som är fast luft.
Det är på man ska säga något om det. Det är ganska mycket envishet i de här tecknen. Och som jag ser det, det är ganska mycket jag. Jag vill det här. Jag har min oxen har sin setmind, alltså här stabilitet, här står jag, det här ska jag bygga och det här. Man rör sig inte en tum liksom. Lejonet är ju fast eld, man brukar väl, ja det kommer till, men lejonet är ju den här solen, att det är jag ska synas, och det är också någonting som är lite specifikt för lejonet. Så. Skorpionen kan ju fastna i känslor som vattentecken, och på gott och ont, man kan hålla i och hålla ut och liksom släpper inte någon i första taget. Man kan också fastna i en negativ eller en väldigt stark känsla kanske. Och vattumannen ser jag ett tecken som har lite mer fixa idéer som lufttecken då. Att man kan fastna i en idé och så kör man på det. Det här är min idé och den går liksom inte att rucka på.
Verkligen. Och du och jag, vi har ju en del av skorpion och vattuman. Du har skorpionen och jag har vattumannen. Så
vi kan men jag har Merkurius i oxen också.
Just
så då får man, kan man bli lite så här fixed med mindset.
Vi går vidare till de föränderliga tecknena. Och de kallas på engelska för double-bodied, alltså att de har dubbelkropp eller dubbelkaraktär. Och de här brukar beskrivas som destabiliserande och som att de bryter ner och avslutar processer för att kunna starta nytt. Och här ingår då tvillingarna, som är ett föränderligt lufttecken, jungfrun som är ett föränderligt jordtecken, skytten som är ett föränderligt eldtecken och fiskarna som är ett föränderligt vattentecken.
Jag funderar på det du sa, att det bryter ner. Det som jag tänker på med de här föränderliga tecknen, det som är så ändå behagligt med dem, det är att de anpassar sig till strukturen. De skapar inte strukturer och de håller inte fast vid strukturer. De anpassar sig till strukturen. Jag tycker att de här tre modaliteterna är viktiga som balans. Dels i sitt eget horoskop, hur man är i sig själv. Men också mellan mänskliga relationer. Att det finns de som är, det är bra att ha en i ett gäng. Det är bra att ha en igångstartare. Det är bra någon som håller fokus. Och det är bra någon som anpassar sig. Och tvillingen är ju den kanske mest av de här rörliga tecknen eller föränderliga tecknen. Så tänker jag att tvillingen är ju den kanske som är mest som en rörlig luft. Om man tänker på de olika elementen så är ju en rörlig luft är ju vinden. Och tvillingen kan ju flyga nästan åt vilket håll som helst. Och det är väl det som är både skärmen och det som kan vara störande med tvillingheten, att de är så ogripbara. Om man jämför med till exempel jungfrun som är rörlig jord, som är väl det minst rörliga av de rörliga tecken, om man säger så, eller minst föränderliga av de föränderliga tecken, i och med att jorden stabiliserar en del. Men tittar man på skytten till exempel, som är föränderlig eld, så blir den också liksom, kan också, skytten har ju väldigt optimism och kan starta upp olika projekt och så startar den där, så startar den där. Och sen har vi fiskarna som är mera så här rörlig vatten, alltså föränderlig vad det gäller känslor men det kan ändras väldigt mycket och så kan de behöva dra sig undan och så. Så ja.
Jag har hört lite att när man använder det i astrologin för olika moment, att så här, nu ska jag starta igång ett företag eller något sånt, och man använder astrologi för det. Om man då hamnar i mycket föränderliga tecken så kan det vara så att det först går i en riktning med företaget och sen tar det en helt annan riktning. Så att det kan vara bra att veta när man väljer med astrologi vad man ska göra, så kan det liksom ta en helt annan riktning än det man har tänkt från början, liksom, om man har ascendenten på ett föränderligt tecken till exempel.
Och då är du lite inne på electional astrology, som är en sorts gren inom astrologin där man väljer ett datum för när man startar någonting och ser hur står planeterna nu och hur blir det då, eller att man tittar på när är det ett bra tillfälle att starta någonting.
Precis. Och om två tecken är av samma modalitet som två föränderliga tecken, då är relationen naturligt spänningsfylld och konfliktfylld, och den är av samma natur som antingen aspekten opposition eller kvadratur, och det kommer vi återkomma till i den här episoden. Då ska vi gå vidare till att prata om planeterna. Vi har alltså de här 12 tecknena som är placerade i den här cirkeln. Sen har vi de 10 planeterna som är placerade i de olika tecknen. Och för enkelhetens skull så kallas också solen, månen och Pluto. De kallas också för planeter. Och de 10 planeterna vi traditionellt använder, eller i den moderna tiden använder, är solen, månen, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus och Pluto. Om vi då går in till att prata om solen, så står solen för vårt medvetna jag, för vår självständighet, värme, kreativitet och vitalitet. Det handlar om att uttrycka oss och att skina vårt ljus.
Nu pratar du om solen alltså. Solen är väl det som vi, soltecknet är väl det som vi i vanliga fall relaterar till våra tecken, som vårt stjärntecken. Jag är tvilling till exempel. Jag har solen i tvillingarna. Men det har väl mest att göra, tänker jag, med att det har blivit väldigt populärt. I populärpsykologin så har man tagit fram soltecknen och lagt en väldigt stor vikt vid soltecknen. Men så det är därför vi ofta känner till det. Men solen är ju också väldigt betydelsefull för hur vi, ja, men hur vi mår, hur vi, du vet, en styr dag och natt, vakenhet och sömn, och våra reglerar liksom hela våran dygnsrytm. Så att man kan ju inte bortse från solen, trots att det inte är det enda man tittar på i astrologin.
Verkligen. Går vi till månen. Månen står för vårt mer omedvetna jag, våra känslor, reaktioner, vår bakgrund och våra rötter. Den står också för våra känslomässiga behov, om hur vi har blivit omhändertagna när vi varit barn och under vår uppväxt, och om hur vi tar hand om andra nu när vi är vuxna.
Och månen, det tecknet och de aspekter som månen hamnar i, och de aspekterna och det huset och allt vad det innebär, säger ju väldigt mycket om alltså hur det ser ut i vårt eget horoskop, säger ju väldigt mycket om hur vi relaterar till våra känslor, som du sa, men också vår intuition, tänker jag. Vår intuitiva kunskap eller vår intuitiva känsla för hur saker är. Känsloliv. Månen styr ju också vattnet på jorden. Och så brukar man ju göra den här att, ja, men vi är så och så många procent vatten. Och vi blir också väldigt påverkade av månen. Kvinnor har ju sin cykel som följer månens rytm. Och man har ju, i alla tider har man ju tittat på både solen och månen för att bestämma vilken tid det är på året till exempel, och räknar utifrån dem. Så att både solen och månen har ju väldigt stor påverkan på hela vår kultur och vår fysik och så. Så att de två är ju de som betyder mest. Så har vi ju en aspekt till, men det tar vi sen.
Ja, kanon. Då går vi vidare till Merkurius. Merkurius står för kommunikation, hur vi tänker och pratar. Det står för intellekt och rationalitet, om att lära sig, att vara nyfiken. Merkurius är också trixten som skojar, hittar på bus och leker. Den kan också vara destabiliserande och ifrågasättande. Men Merkurius är också medlaren som lätt kan röra sig mellan olika sfärer och läger, och är förknippad med rörelse, transport och handel.
Jag tänker att du fick med mycket där. Och det är så där med Merkurius, att när man läser böcker om typ astrologiböcker och sådär, så brukar det alltid vara ett ganska långt avsnitt om Merkurius, för att det är så, den innehåller så mycket. Jag tänker att Merkurius också är ett ganska ungt tecken på något sätt. Det är en ganska ung energi. Den är ganska snabb. Merkurius rör sig väldigt snabbt utifrån horoskopmässigt då. Sen har den också det här, den är också ganska neutral, alltså den utgår inte från, det finns ju vissa planeter som man tänker är mer problematiska, kanske lite tunga och svåra, så finns det de som är lite positiva ja, men ger lite mer så här, ja, positiva budskap eller harmoniska energier. Men Merkurius är lite sån här som går mitt emellan. Och när den är förknippad med mera negativ planet, så kanske det blir en negativ tankesätt, en negativ kommunikation. Och så är det mera positivt, ja, då är det liksom, då får den några positiva vibbar från det, och så blir det någonting kreativt sådär. Så att Merkurius är ju också väldigt föränderlig på det sättet. Sen kan man ju säga att Merkurius också, det kommer vi till, men den styr ju också två av de föränderliga tecknena. Och det är ju inte en slump att det är så. Om det är något som är en slump då.
Verkligen.
Om det är tvistade lärde.
Ja, verkligen. Den kan ju verkligen röra sig i alla lägen. Den är varken en dag- eller nattplanet, utan den rör sig emellan. Liksom. Och i den traditionella och hellenistiska astrologin så står ju också Merkurius för astrologin. Så det är lite spännande.
Jag är lite nyfiken på att fråga bara vad är Höglund på din Merkurius är sådär, men det vore lite speciellt att titta på den för de som pysslar med det här, men vi kan göra det ett annat avsnitt.
Den är i skytten.
Ja, så var det. Ja.
Vi går vidare till Venus. Venus står för harmoni, kärlek, njutning, vänskap och relationer. Det handlar om vad vi attraheras av och hur vi relaterar till andra. Och Venus är i traditionell astrologi en benefic, alltså en väldigt positiv och stöttande planet.
Ja, och är man född på natten så är ju det den planeten som är liksom, då är ju Venus är det, ja, då är det den planeten som är mest, som bringer mest positivitet. Ja.
Jag tänker vi tar det i avsnittet som handlar om sekt och sådär. Men ja. Venus är ju en nattplanet. Det kan ja. Vi säga.
Men den är ju också en väldigt känd symbol. Det är ju ingen som inte har sett det här tecknet, tänker jag.
Precis. Och för er som lyssnar nästa. Så är det alltså det som brukar kännetecknas som kvinnotecknet. Det är väl lite den här väldigt gammelmodiga idén om att kvinnor är från Venus och män är från Mars. Men Venus och Mars har ju då tecknena för man och kvinna då. Och Venus kan ju stå för kvinnor i ens närhet och omgivning och ens liv.
Mm. Och vänskap och kärlek. Harmoni, som du sa, att få ihop saker, att ena.
Exakt. Vi går vidare till Mars, som vi redan pratat lite om. Mars står för hur vi hävdar oss. Den står för konflikt, krig, separation och att brinna för någonting, att vara passionerad. Och det är vad vi gör och hur vi uttrycker aggressivitet. Och i traditionell astrologi så är Mars en malefic, alltså en utmanande och en problematisk planet.
Och sex är väl också relaterat, väldigt relaterat till Mars.
Mm. Både Mars och
sexuellt
Venus.
Sexuellt uttryck. Ja, och så det är den, och den är väl som sagt, är man född på dagen, då är det Mars som man ska se upp för lite grann. Eftersom du sa det där om Venus kan man väl nämna det.
Ja, helt klart. Och även om vi säger att Mars är en malefic, alltså en utmanande och problematisk planet, så finns det också väldigt positiva saker med Mars, för att vi måste kunna hävda oss och göra uttryck och sånt. Om man har en Mars som har svårt att uttrycka sig, så kan man ha väldigt svårt att liksom, ta för sig i världen och sådär. Så att Mars är också, har absolut sina positiva sidor också.
Mm. Alla krafter behövs.
Verkligen. Vi går vidare till Jupiter. Jupiter står för optimism, visdom, generositet, expansion, allt som växer. Det handlar om ja-sägande, acceptans, integration och rättvisa. Och Jupiter är i traditionell astrologi en benefic, alltså en positiv och stöttande planet, och är också den mest positiva av alla planeterna.
Mm. Känns som du fick med allting, eller det viktigaste. Det som jag tänker på att Jupiter är liksom tillväxt. Allting som växer och blir mer. Sen kan ju det vara att det kan ju bli för mycket också. Det kan vara något som liksom expanderar, som blir all too much at once. Det skulle vara en potentiell downside av Jupiter. Jag ska försöka sluta med svengelskan här. Men för det mesta, särskilt idag horoskop, då, så är ju Jupiter den stora välgöraren. Så den kommer ju som du sa då, med optimism och glädje och expansion. Ja.
Tur till och med. Det kan, man kan ha stor lycka och tur av Jupiter. Vi går vidare till Jupiters i princip motsats, vilket är Saturnus. Saturnus står då för nej-sägande, pessimism eller realism, murar och gränser, tid och åldrande, problem och svårigheter. Det är det materiella och det reella. Och Saturnus är då i traditionell astrologi malefic, alltså en utmanande och problematisk planet, och den mest negativa av de traditionella planeterna.
Och särskilt om man är född på natten.
Verkligen.
Men det är också viktigt med gränser. Det är viktigt att kunna säga nej till saker, så som Saturnus gör. Säger man inte nej, och då kan det gå i oändlighet, och då någonstans så är ju gränser också viktiga. Inramning. Och sen tänker jag också såna här lite hårdare lärdomar. Man pratar bland om Saturnus återkomst. Är det ändå ganska många som känner till. Det kommer där vid, vad är det, vid 29 ungefär. Strax innan 30, man fyller 30, så brukar man ha sin Saturnus återkomst. Och då får man liksom sin, ja, men det här som man ska. Lite grann att bli vuxen. Att lära sig den här lite grann den hårda lärdomen av realiteten, och det kan också komma någonting väldigt, väldigt positivt av det. Den är också ganska ihållande, det är långsamma processer, och man kan liksom, har man en stark Saturnus kan man också bygga på det.
Precis, ja. Min Saturnus är i sin sämsta position i värduren och jag har jättesvårt för att säga nej och att bromsa, så att jag känner verkligen igen mig det. Det blir ganska hårda lärdomar då av Saturnus när man...
Ja, min är lejonet. Det är inte heller helt optimalt. Men det är oftast den... Ja, i och med att den stannar ganska länge i varje tecken, så blir det liksom mer en sån här, när man är lite årsbarn, så har man ungefär samma Saturnus då. Då får man titta på vilket hus det hamnar i och vad har den för övriga aspekter, för att göra det mer specifikt då för en själv. Om man tittar på sitt födelsehoroskop.
Precis. Vi kan ju sätta Saturnus i motsats till Mars också, för Mars är väldigt snabb medan Saturnus är väldigt långsam. Men i lite jämförelse med Jupiter, så ni som tittar, ni kan se att symbolerna för Jupiter och Saturnus, de är bara upp- och nervända egentligen. Och det är lite spännande som vi kan gå in på en annan gång kanske. Men vi går vidare till nästa planet. Och det är Uranus som är den första av de yttre planeterna. Alltså solen till Saturnus är planeter som man kan se med det, med ögat liksom. Medan Uranus från jorden, exakt, medan de yttre planeterna behöver man använda hjälpmedel för att göra. Så att Uranus upptäcktes ju då under typ i samband med den franska revolutionen då. Och Uranus står för frihet och plötsliga händelser, rebelliskhet, revolutioner, självständighet, originalitet och innovation.
Jag tänker så här, teknik, ja, precis, plötsliga händelser, typ ett blixtnedslag. Eller, men också så här, eureka, uppfinningar. Jag tycker det är intressant med folk som har väldigt starka Uranus i sitt födelsehoroskop. Så kan ju det också ge någon sorts brilliant fast mind. Om det är till exempel tillsammans med Merkurius som har med tänken att göra. Så, de säger så här, Uranus går inte obemärkt förbi. Och Uranus och positionen är det man har, va? Och det har man kring strax dryga 40-årsåldern, kanske 42 eller så.
44 kanske.
Ja, för tänkte det att 42, 44, ja det stämmer nog. Jag har ju faktiskt min Uranus återkomst nu då, eller oppositionen, att den har gått ett halvt varv runt från ursprungspositionen. Så då händer det grejer. Då kanske man startar en podd eller något annat tekniskt. Eller man bestämmer sig för att leva på ett helt nytt sätt. Det är inte så ovanligt att det händer vid en Uranus återkomst, så att man bara vänder upp och ner på allting och börjar ett nytt spår. Mm. Där kring dryga 40, ja 44 ungefär.
Det går ju liksom inte att stoppa Uranus som du säger. Och det kan ju vara otroligt uppfriskande och roligt. Sen kan det vara ganska skrämmande också. Bara, vad händer med mig? Men, och vad händer med världen? Men Uranus är en väldigt viktig planet.
Livet blir ju mer intressant med Uranus. Verkligen. Men det är inte det, det är väl motsatsen till stabilitet kan man säga.
Verkligen.
Man brukar säga Merkurius upphöjt till 10 eller så.
Ja.
Ja, har jag hört.
Precis, en högre oktav av Merkurius brukar man nog prata om i modern astrologi.
Mm.
Vi går vidare till Neptunus. Neptunus står för drömmande, ideal, fantasi, kontakt med andlighet. Det kan också innebära illusioner och eskapism.
Religion, spiritualism, tänker jag, och konst. Estetiska uttryck. Och tänkte säga vissa former av psykisk ohälsa. Typ psykos och men också substansberoende skulle kunna, det är ofta en Neptunus som man, det brukar man se, tycker jag, brukar jag titta på Neptunus om det finns några sådana issues, om det är någonting som är relevant. Så Neptunus står väl för att ja, det blir så här fluffigt och delusional, men det är också mycket magi i det, och jag är själv en fan av Neptunus som professionell eskapist.
Jag tänker mycket på alkohol och droger liksom, men också på just drömmande och det fantastiska.
Ja.
Det brukar väl beskrivas som en högre oktav av Venus.
Ja, men ändå lite så här off point. Venus är ju väldigt jordnära, och det är väl, det är väl, och Neptunus är väl den minst jordnära planeten som jag ser det.
Mm.
Utan är väldigt mycket i de här drömmarnas värld med glitter och enhörningar och fluff. Men även den här kändisvärlden, eller typ tänker jag så här, kungahusen bygger också på någon sorts dröm, någon illusion eller någonting. Jag tänker så här, jag ska inte göra reklam för de tidningar, men typ sån här press som handlar om, som skriver om kungahusen, att vi bygger liksom de här drömmarna om det där. Sen är det kanske en bit ifrån verkligheten, och det finns ju andra sätt att se på det. Men de här, ja, de här fluffiga drömmarna.
Jag tänker även på film och konst och sånt som du pratar om. Rörlig bild. Och sen tänker jag också på att...
Ja, visst, det var illusioner. Det så
att, illusioner, exakt. Jag tänkte på att Neptunus, när den upptäcktes, visst var det någonstans på 1800-talet. Och då är det ju samband med de stora ideologierna. Liksom socialism och... liberalism och konservatism och sådär. Olika drömmande ideal. Vilket kan kopplas samman med Neptunus.
Mm. Ja, idealismen framförallt.
Vi går vidare till nästa planet. Och det är Pluto. Vår sista av de här 10 planeterna. Pluto står för nedbrytande processer. Död och återfödelse. Mörker, transformation, djup rening, allt underjordiskt som vår djupa psykologi till exempel. Och man kan säga att det är brutala och vulkaniska krafter från det dolda.
Mm. Pluto är ju en planet som, så vi säger planet då, för enkelhetens skull. Trots att man har väl officiellt definierat Pluto som en planetoid, så tänker jag att astrologiskt så tänker man väl att Pluto symboliserar någon form av, jag tänker någon form av fixering också. Och att gå på djupet, typ psykologi, typ detektivarbete, arkeologi. Mysticism, att man djupdyker i saker, men kan också bli någon sorts låsning. Det är en ganska, det är en väldigt, man kan ju se det här med, till exempel tänker jag, med personer som har någon sån här väldigt stark koppling som bara blir så där, men så nästan tvingande dragen, så tänker jag att Pluto är med i spelet, kanske Pluto och Venus. Men Pluto har ju den här insugande energin, eller vad man ska säga.
Det handlar ju mycket om makt, powerplay, liksom, makt och kontroll.
Aha.
Men också sånt som vi absolut inte kan kontrollera. Det kan ju vara liksom sexualitet många gånger, liksom, och påtvingande sexualitet. Att liksom bli utsatt för sexuellt våld eller att utsätta för sexuellt våld. Men det måste ju absolut inte handla om det heller, men det kan ju.
Nej,
göra
inte
det.
Enbart.
Nej.
Men där finns det oftast ett sånt element som är ganska mörkt, som är ganska låst. Och det är väl Pluto. Nu har vi inte pratat så mycket om mytologin alls här. Så jag funderar på om det är läge att ta in det nu, men. Men det är ju.
Vi kanske skippar det till en annan gång, för vi har mycket mytologi att prata om alla planeterna.
Då kör vi det en annan gång.
Ja.
Då håller vi på den cliffhangern.
Ja, exakt. Då går vi vidare från Pluto till att prata om att koppla samman planeterna med tecknen. Det finns ett väldigt detaljerat system för vilka planeter som trivs och inte trivs i vilka tecken. Och det kommer vi nog gå igenom senare i poddens gång. Men nu ska vi gå igenom de planeterna som hör hemma i de olika tecknen. Det kallas domicile på engelska. Ofta kallas de också bara för härskande planeter, men det är lite för simplifierat tycker vi. Så vi kommer kalla dem för hemmahörande, eller att de hör hemma i ett tecken, eller att de bor i ett tecken eller sådär. Så här har vi, här har jag ritat upp de olika tecknena. Så kommer vi placera de olika planeterna i dem. Vi börjar med Värduren. Här är Mars hemmaplanet. Och i Oxen, här har Venus hemma. Får se till om du vill avbryta och säga någonting.
Jag håller med.
Ja. I Tvillingarna så hör Merkurius hemma. Och i Kräftan bor Månen. I Lejonet så hör Solen hemma. I Jungfrun så bor Merkurius. Och Vågen så är det Venus som hör hemma. Och i Skorpionen så hör Mars hemma. Men den är också associerad med Pluto i den moderna astrologin. I Skytten så hör Jupiter hemma. I Stenbocken hör Saturnus hemma. Och i Vattumannen så hör också Saturnus hemma, men den är associerad med Uranus i den moderna astrologin. Och i Fiskarna så hör Jupiter hemma, men är associerad med Neptunus i den moderna astrologin.
Mm. Hur man har startat det här då? Egentligen så är väl, så brukar man traditionellt säga att horoskopet börjar med Kräftan, där månen är. Som är det tecknet längst ut till vänster på bilden. Och sen har man en månsymbol där bredvid. Och sen och lejonet i solen. Så det var liksom starten. Sen ser man att Merkurius går ut åt båda hållen där. Nedåt från solen så går den vidare till jungfrun. Och sen från månen går den vidare till tvillingarna. Och så efter Merkurius kommer Venus på båda sidorna. Och sen så kommer Mars och Jupiter och Saturnus. Saturnus är alltså längst borta från de här luminaries, de här ljusgivande, så är Saturnus liksom den mörkaste, den som är längst ifrån. Så det finns en logisk uppbyggnad av hur det här ser ut som egentligen ganska enkel att följa.
Precis. Och varför vi här väljer att, du var ju lite inne på det, varför vi väljer att börja zodiaken här med kräftan. Men det handlar också om att i den traditionella astrologin i den antika tiden så såg man också det nyåret som kräftans period mitt på sommaren när Nilen flödade över. Så att man förknippar det med det liksom, astrologiska nyåret och liksom, att zodiaken börjar där. Och sen är det också kopplat till en annan sak, men vi kan prata om Fimamundi en annan gång kanske.
Men vanligtvis så brukar ju ändå vi starta med väduren utifrån. Vi räknar från vårdagjämning eller spring equinox när dag och natt är lika långa. Så de brukar starta där och runt horoskopet så att fiskarna blir det som tecknas som är sist då. Men ursprungligen så var det ja, just det, kräftan, modern. Det är där det startar, allting börjar i livmodern liksom.
Vilket är ganska logiskt.
Ja.
Och de två kanske viktigaste komponenterna i horoskopet är solen och månens positioner. Och du har ju ett soltecken, det är samma som att säga jag är kräfta eller jag är oxe. Sen har du ett måntecken som kan vara ett helt annat tecken. Månen står för din bakgrund, din kännande personlighet. Men resten av planeten är också placerad i tecknen. Så du har ett Venustecken, ett Plutotecken, ett Marstecken och sådär. Så du har liksom alla tecknen på något sätt i ditt horoskop liksom. Och är fler än bara ditt stjärntecken liksom. Det som, så nummer ett av komponenterna det är solen och nummer två är månen. Det som brukar sägas vara den tredje viktigaste komponenten det är ascendenten. Den kallas också för ens rising sign på engelska, eller för uppstigande. Det är tecknet som var på horisontlinjen när du föddes. Och ascendenten är alltid placerad till vänster i horoskopet och är starten för hela horoskopet. Och den bestämmer också hur tecknen och planeterna är placerade i husen. Så det här är den lilla treenigheten som liksom är basen för horoskopet. Och det är
The big
solen,
three.
månen, the big three, exakt. Solen, månen och ascendenten.
Ja, ascendenten utgår ju, ska man veta känna till sin ascendent så behöver man ju veta vilket klockslag man är född och ganska exakt på minuten så. Därför blir det ju oftast lättare att veta ungefär, vet man vilken dag man är född och ungefär när man är född på dagen så brukar man veta sol och måntecken. Men ascendenten är ju väldigt relaterad till det exakta klockslaget. Även månen i viss mån, i och med att den spenderar väl 2,5 dag i varje tecken. Så är ju solen lättare att veta vad man är. För den stannar ju där ett tag i samma tecken. Men som sagt, vad ska jag säga, ascendenten var ju det som man i den traditionella astrologin utgick mera ifrån än solen, som vi gör nu då. Det har väl varit en sorts populär, kan man väl säga, psykologiskt orienterad astrologi som har lagt stor vikt vid solen som stjärntecken då. Medan man traditionellt har tittat mera närmare på vad ascendenten är och det är liksom den man visar, det ansikte man visar utåt, vem är jag i världen? Så.
Man kan ju också argumentera för att ascendenten är mycket mer personlig än vad de andra är. Liksom att ascendenten är mer ditt jag, vilket det kanske är mer den traditionella och hellenistiska tolkningen av ascendenten, medan den moderna kanske mer ser det som en mask man har ut till omvärlden. Liksom.
Ja, för den moderna astrologin relaterar ju till psykologiska begrepp. I och med att psykologin har fått sin, är ju en ganska ung sorts vetenskap. Och då har man relaterat det ofta till det som är relevant i tiden just då. Och så knyter man de här banden till det. Associationerna så.
Verkligen. Så då ska vi gå till att prata om husen. Och i den antika astrologin så kallades de här helt enkelt för platser. Så det är liksom inga bokstavliga hus vi pratar om. Vår podd är ju döpt efter ett av husen, tredje huset. Och husen är precis som tecknen 12 stycken. Och om vi utgår från metoden som heter whole sign houses, så som du och jag använder, Lotta, så får ju varje tecken är 30 grader av cirkeln. Den får också sitt eget hus. Och det är individuellt i varje horoskop. Så de 12 tecknen, de tilldelas varsitt hus. Och man kan tänka då liksom i whole sign houses att alla tecken numreras. Och de 12 husen representerar olika områden i personens liv. Första huset, det representerar personen själv och personens liksom kropp och sinne och sådär.
Och hälsa, huset. Vitalitet kan vara.
Verkligen.
Men det första huset är ju det som representerar en själv. Så om man bara tar en parallell där den moderna astrologin ser ju hela horoskopet som en del av olika aspekter av ens egen psykologi. Medan den traditionella astrologin tänker att det första huset är du. Och de andra husen, det kan vara andra personer i ditt liv eller olika områden i ditt liv. Det kan vara din omgivning och så vidare. Men det allting är relaterat till dig själv.
Verkligen. Och andra huset representerar personens ekonomi och resurser. Jag går ganska fort här nu, tänker jag. Tredje huset står för kommunikation och lärande. Fjärde huset står för ens hem och ens föräldrar. Femte huset för njutning och barn. Sjätte huset för arbete och konflikter. Sjunde huset står för relationer och partnerskap. Åttonde huset för andras resurser, det dolda och transformation. Nionde huset står för högre utbildning, andlighet och internationella resor. Tionde huset för den sociala ställning och yrke. Elfte huset står för vänner och allierade. Och tolfte huset står för avskildhet och förlust.
Mm. Väldigt kort sammanfattat.
Verkligen. Så kan vi faktiskt ta ett litet exempel på ett horoskop, för nu börjar vi koppla ihop många olika saker här. Så här kan ni se tecknena runt omkring i cirkeln. Ni ser planeterna som är placerade runt omkring i horoskopet. Så ser ni husen, att lejonet till exempel har hamnat i första huset och jungfrun i andra huset och sådär. Men sen lägger ni säkert märke till de röda och blå linjerna som har dykt upp i mitten av horoskopet. Och det ska vi prata om nu. Vi ska prata om aspekter. Och detta är ytterligare en beståndsdel av horoskopet. Och det är just de här röda och blå linjerna som syns mellan de olika planeterna. Och nu börjar det se ganska komplext ut. Aspekterna beskriver relationerna mellan planeterna. De röda aspekterna och linjerna, de beskriver spänningsfyllda relationer och att de är präglade av konflikt. Medan de blå visar att planeterna är vänligt inställda till varandra och att de verkar i harmoni. Och detta är Maya Angelous horoskop som vi tittar på just nu. Så vi börjar med att prata om de olika aspekterna. De vanligaste aspekterna som astrologer väljer att använda är konjunktionen, oppositionen, kvadraturen, trigonen och sextilen. Konjunktionen, den innebär att två planeter är alldeles tätt intill varandra och att deras energier och betydelser blandas in i varandra. Och den beskrivs varken som direkt konfliktartad eller harmonisk, men den är däremot väldigt dynamisk och stark. Och här kan vi se ett exempel på en konjunktion i Maya Angelous horoskop mellan hennes Jupiter och Sol.
När planeterna är så där i konjunktion med varandra så brukar man väl säga att de verkar som en. Det kan bli svårt att se den ena utan den andra. De ser inte varandra egentligen, utan de står så nära varandra att det blir någon sorts symbios utifrån de här energierna då. Och det här exemplet med, det här är väl en ganska typisk Jupiter-personlighet kan man kalla det för. It takes one to know one. Och där, när solen står i konjunktion med Jupiter så kan den här personen få en sån här personlighet som har många Jupiter-drag. Så att det blir... Ja, det blir som att det blir den... När det är solen står ju mycket för ens personlighet och Jupiter står för det här expansiva, det generösa, det optimistiska. Så att det införlivas i hela personligheten där när den står i konjunktion med en sån betydande planet som solen. Eller om det är ascendenten eller månen så skulle det ha en liknande form av dominans på personligheten.
Verkligen. Vi går vidare till att prata om oppositionen. Oppositionen är relaterad till Saturnus och står för fasta, orörliga positioner i helt motsatta riktningar. Planeterna är här 180 grader ifrån varandra, alltså mitt emot varandra. Och det är de långa röda linjerna. Och här ser vi ett exempel på att solen och månen är i opposition till varandra i Maya Angelous horoskop.
Och ja, oppositionen är ju när de, ja, det ser ut som att hon är född under en fullmåne, en tilltagande fullmåne, och det som händer då, det är ju att månen och solen är på motsatt sida av jorden, att de drar åt olika håll liksom. Oppositionen är ju en av de svåraste, eller man ska säga, de mest utmanande aspekterna i ett personligt horoskop. Men i en synastri, alltså när man tittar på hur människor interagerar med varandra, när man lägger ihop två horoskop, så är oppositionen också komplementär. Det kan också ha en komplementär kvalitet i ens eget horoskop, kan jag tycka. Att det har liksom, till exempel nu i väduren och vågen, så är det ju, de är ju båda kardinaler, de drar åt olika håll. De känner ändå igen varandras energier med att de båda är utåtriktade energier. Väduren är eld och vågen är luft. Och eld och luft har ändå en sorts dynamik som ändå är kompatibel.
Jag tänker att man också brukar säga att man hellre har en ganska jobbig aspekt än att inte ha en aspekt alls. Alltså att man vill gärna att planeten ska ha en relation till varandra. För har de ingen relation till varandra, då sker det ju liksom ingen kommunikation. Det är hellre att det är en lite bråkig och stökig relation än ingen alls. Liksom.
Det finns ganska mycket utveckling i de här konfliktfyllda aspekterna. Men du pratar om aspektlösa planeter. Ofta så har ju planeterna någon aspekt till någon annan planet. Men när de inte har det så blir det ju på ett annat sätt. Då kan man ju få svårt att integrera den här, det här området i ens liv, i sin i sitt liv då, eller i sin personlighet, eller svårt att förstå den här energin, att koppla ihop den med och få den att verka för ens. Man känner inte igen den helt enkelt. Men
Då går vi vidare till kvadraturen. Och det är en, den är relaterad till Mars. Och det är liksom energifyllda och konfliktfyllda positioner. Och det är de kortare röda linjerna mellan planeterna i horoskopet här. Och de är 90 grader ifrån varandra, som en rät vinkel.
Här har vi igen två kardinaler som du tog som exempel här. Då är det alltså kräftan som är kardinalvatten. Och sen har vi månen som kardinalluft. Och de är väl de egentligen i kvadraturen. Så de känner ju igen varandra utifrån att de båda är igångsättare. Men de vill sätta igång saker på lite olika sätt. Kräftan har det här känslomässiga, medan Pluto och kräftan är ju den här, liksom, det vill ju någonting känslomässigt. Medan månen i ett lufttecken då, i vågen, vill ju någonting mer intellektuellt. Så då kan det bli en konflikt mellan det känslomässiga och det intellektuella i det här fallet. Då. Men någonting man kan säga om kvadratur är väl också att det är, det finns ju oftast en planet som är lite mer dominant i det. Och det är ju den som är längst bort från den andra, om man tänker att man gör ett, man räknar motsol. Så här i det här fallet då, så om man tar det rent fiktivt då, att det är Pluto som har en sorts dominans över månen, i och med att den är längre bort om man räknar från månen och går vidare. Så månen i tredje huset, så 4, 5, 6, 7, och så hamnar den i 12:e. Så medan från Pluto till månen så är det 3 hus. Men det kan vi också gå lite djupare in. Men det tycker jag är en viktig aspekt när man ska se vilken planet som är dominant i det här. Så ser man ju där den som är liksom längre bort utifrån den motsolsräkningen då. Det är den som bestämmer lite grann över den andra.
Precis. Samma sak gäller ju i trigonen, att det är en planet som är mer dominant av den andra. Men vi pratar först lite om trigonen. Den är relaterad till Jupiter och är starkt, den här relationen är starkt harmonisk. Liksom. Det är starkt harmoniska stöttande positioner med fritt energiflöde mellan planeterna. Och planeterna är 120 grader från varandra. Och de är oftast i samma element. De kan vara lite olika element, men för det mesta i samma. Och det är de långa blå linjerna i det här horoskopet. Och som ett exempel här har vi Jupiter och Saturnus i en trigon till varandra i Maya Angelous horoskop.
Det är som sagt en harmonisk aspekt. Det blir... Båda är i L-tecken, de förstår varandra, den ena förstår hur den andra fungerar, de samverkar utan större konflikter och i harmoni. Och baksidan med det kan ju vara att det blir inte så stor utmaning i att förstå, att iscensätta, att manifestera. Att det här, folk som har mycket såna här positiva aspekter, till exempel trigoner eller stora trigoner, när de blir som, ja, när alla elementen är sammankopplade på det här sättet, eller alla tecken i ett element är sammankopplade. Så det som man kan se där när det inte blir den här friktionen, det är ju att det blir någonting som man kanske tar för självklart. Man kan bli lite, det kan finnas någon lättja i det också. Man behöver inte kämpa för någonting. Så det blir som en... jag tänker så här, om man kämpar i skolan till exempel, så lär man sig det här grittet, att jobba vidare med någonting. Man lär sig studieteknik och man kämpar med något. Och hur lär jag mig? Men som man har väldigt lätt för sig i början, så kan det komma en punkt där man inte har utvecklat det här Att man inte har tränat på motgångar på samma sätt. Så det är väl baksidan med den här harmoniska aspekterna. Och så ska man säga det positiva med de konfliktfyllda aspekterna, att de faktiskt leder till utveckling. Så. Men det är bra att ha en balans av båda. Så det är väl om det blir en dominans av en sorts aspekt som man märker att det kan påverka personligheten i större utsträckning. Eller korrelera med det i personligheten.
Mm. Då pratar vi om den sista av de vanligaste aspekterna. Och det är sextilen. Den är relaterad till Venus. Och är liksom lite mildare, harmoniska, stöttande positioner. Och planeterna är här 60 grader ifrån varandra. Och det är de korta blå linjerna.
Mm. Sextilen har ju, i det här fallet då, som vi ser, så är det ju solen i väduren. Och sen är det norra norden där i tvillingarna. Och då är det så ett eldtecken med ett lufttecken. Det är inte lika harmoniskt som en trigon. Den här sextilen är ju, men den är också lite mera, den är lite mera laddad som jag ser det. Och ger någon sorts lite mer energi som är harmonisk. Att de triggar varandra i och med att det är inte oharmoniskt. För båda de här utåtriktade tecken, eld och luft, är de mera extroverta tecknen eller elementen. Medan tecken som är i jord eller vatten är mera introvert, kan man väl säga. På en väldigt generell basis. Så det är i det här fallet är det två extroverta tecken som vad ska man säga, som förstår varandra och som gillar varandra och som ger varandra energi. Men det är inte det här lugna tydliga flödet som det är när de planeterna är i samma element. Men ändå att det blir lite, det blir mindre konfliktfyllt. Med en sextil.
Verkligen. De är liksom kompisar, stöttande.
Buddies.
Buddies. Ja, då har vi kommit till slutet av den här episoden. Har vi några tips på hur man kan kolla upp sitt eget horoskop?
Mm. Man kan gå in, det finns ju sidor på nätet. Astro.com är bra. Den har nästan alla funktioner som man skulle kunna önska. Och där kan man titta på, där kan man gå in och, jag är inte helt säker på om det är samma när man går in på en dator som på mobilen, och de har ändrat det där nyligen. Men det finns ju ett chart drawing, tror jag det heter. Det finns också free, alltså gratis varianter på hur man kan använda det då. Det finns lite olika rubriker man kan klicka sig fram. Vi skulle kunna lägga upp något om det. Då kan man klicka sig fram så att man kan se de här sitt eget födelsehoroskop. Då är det viktigt att man har, och då behöver man ju sitt födelsedata då, med tid och plats. Och tiden brukar ju vara det som är knöligast att få till. Så jag rekommenderar ändå att man är lite noga där och få in rätt minut om det går, så att man får till det där rätta horoskopet, så ser man var allting hamnar, för det kan bli ett ganska annorlunda horoskop om man inte får det, så att det kan vara värt att göra lite efterforskningar. Och har man inte det, så finns det också metoder som kallas för rectification, om man vill ta reda på vad man liksom vad tror man att skulle vara det här. Men det kan vara en process som man kanske behöver boka en session med en astrolog för att få. För då går man igenom nyckelhändelser i livet och lite andra saker. Så det är en ganska avancerad process. Men enklast, gå in på astro.com. Klicka i birth data, tid, plats. Och sen kan man få ett sånt här chart wheel. Som vi ser framför oss nu. För de som tittar på det här.
Och ni hittar oss på Instagram på @tredjehusetpodcast och på Facebook som Tredje huset. För er som lyssnar så kan ni titta på YouTube, och för er som tittar så kan ni hitta oss där ni hittar poddar, på Spotify och Apple Podcasts och lite andra ställen.